Det är inte utan att jag känner mig lite nervös. Jag är rostig i många bemärkelser. Det är lite intressant det här när man går ur en yrkesroll. För att någonstans tidigare har jag haft min yrkesroll att skydda mig med. Jag har haft betalt för att förkunna ordet. Och det har varit min plikt att framskapa någon form av budskap. Men nu när jag inte har den yrkesrollen längre så blir man liksom ibland så här. Men vad har jag grund för det här? Att påstå det här? Eller vad är det som säger att det här som jag tänker nu, hur jag tolkar det, att det är rätt? Vem ger mig rätten att påstå saker om så stora saker? Och det är klart att man då känner man sig lite liten i sammanhanget, och det blir nästan lite skrämmande. Men vi får köra ändå. Och jag ska läsa en av dagens texter. Och det är ju 11:e söndagen efter trefaldighet, och temat är tro och liv. Och så här lyder den här texten från Lukas 18:9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé, den andra var tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var mig nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till de som litar på att de själva är rättfärdiga och ser ner på alla andra, till de riktar sig alltså dessa ord. Det är väl naturligtvis aldrig fel att göra sitt bästa. Och inte heller är det ju på något sätt en synd att vara glad över att man lyckas med någonting som andra kanske inte har lyckats med. Istället är det väl så att det aldrig, däremot finns det ju ingen på förhand given norm eller gräns för vad som då är godkänt, väl godkänt eller underkänt i fråga om moral, levande, gott liv och anständighet och så vidare. Än mindre för det vi i kyrkan kallar då rättfärdigt liv. Om det hade funnits så hade ju Jesus inte behövt dö, va? Och försök har ju gjorts både nu och tidigare, och i modern tid så har vi haft syndakataloger i kyrkan. Politiskt idag kanske är det ännu tydligare. Alltså i modern tid så har den politiska debatten verkat äga frågorna, eller den samhälleliga debatten verkar på något sätt ha tagit frågorna om moral och rättfärdighet snarare än kyrkan, med tanke på den tyckosfär som så att säga härskar nu då i media. Historiskt så har det ju genom tiderna getts ut handledningar i hur ett rättfärdigt liv bör te sig, många teologer. och kyrkoledare har ju ägnat en del tid åt det. Har väl inte fungerat jättebra. Och att se gamla testamentet som ett sånt dokument som sätter gränserna för vad som är rättfärdigt eller icke rättfärdigt och så vidare är ju ytterligt riskabelt, eftersom redan Paulus menar att den som försöker sig på det, han kommer till slut att dra förbannelse över sig, Galaterbrevet. Det som istället då finns för oss människor här i den här, på den här jorden, istället då för de här givna gränserna för vad som går för sig och inte går för sig och så vidare, och vad som är rätt och vad som är fel, är den relativa jämförelsen med någon annan. Jag skulle tro att de flesta av er här, ja ni gör ni allihopa, kommer ihåg hur det svenska betygssystemet såg ut i skolan före skolreformen 1990. Jag är ju uppväxt i den, jag är ju 50-talist, och det pågick alltså under hela min skoltid och en del av mina barns. Betygen sattes ifrån 1 till 5 utifrån en jämförelse med andra elevers resultat, både nationellt och även lokalt. Och medelvärdet för detta resultat var alltid 3. Och det här är, om man ska förenkla det här nu, så betyder det att om alla elever i en klass hade alla rätt på samma prov, alla elever hade alla rätt, så innebar ju det att inte att alla fick en 5, utan det innebar att alla fick en 3. Och om alla då, samma elever, hade alla fel på samma prov, så var det faktiskt så att det var ingen som fick 1, utan alla fick en 3 även då. I princip var det så här. Så var tanken. Va? Och för att få ett högre betyg så handlade det alltså inte om att prestera ett visst antal rätt, utan att prestera fler rätt än de andra i klassen. Och den som fick flest rätt fick 5, de som fick minst rätt fick 1, och de däremellan fick då sen dela upp sig på 2, 3 och 4. Hade man då hälften rätt på ett prov, så skulle det i princip kunna ge vilket betyg som helst, beroende på hur det gick för ens kamrater. Det finns mycket att säga om den här betygssättningen, men den fungerade ändå ganska bra, för det här motsvarade ändå någon form av verklighet i all sin absurditet. Men ändå togs det bort på goda grunder under 90-talet och ersattes av ett betygssystem som var helt resultatstyrt. Det låter ju vackert, men det löste inte alla problem, utan istället fick vi stora problem med betygsinflation och allt möjligt, och vi visste egentligen inte vad är ett betyg värt egentligen. Där står man idag. Den här relativa betygssättningen då tog som sagt bort. Men i alla sociala sammanhang där en människa befinner sig, så gäller dock detta relativa betygssystem i praktiken. Alltså, om en människa betraktas till exempel som rik eller inte, beror inte på huruvida den här personen har en viss summa pengar på banken, utan det beror på hur mycket pengar han eller hon har jämfört med människorna i omgivningen. Alltså, om man bor i ett flashigt villaområde, så kan man tyckas vara en medelmåtta just i det sammanhanget. Men om man istället då uppehåller sig med samma kapital i något slags utsatt område eller någon avkrok i Norrlands inland, så kommer man direkt att bli betraktad som en liten knös. Det är också inte så att det är inte bara solen som får oss nordbor att till exempel resa till Thailand. Även om det har blivit dyrare där nu, så är det ju så billigt där, säger vi. Billig mat och billig dryck och billiga boende och så vidare. Men för thailändaren är det naturligtvis inte dugg billigt. Och de betraktar då vanliga svenska knegare som en riktiga rikemän när de kom ner och beter sig därefter. Och det är ju trevligt att få uppleva sånt. Alltså status är relativt. Det gäller bara att hitta rätt måttstock och så löser sig det mesta. Ungefär som i idrott. Man kan vara en riktig sopa i landslaget men ändå vara stjärna på Kållandsö, va? Politiska och religiösa rörelser lider också av samma dilemma. Exempelvis så imploderade de flesta radikala vänstergrupper under 1970-talet på grund av att man i sin iver att vara en övertygad marxist försökte överträffa varandra i renlärighet. Så till en grad att det till slut inte fanns någon överhuvudtaget tillräckligt renlärig som kunde driva den här rörelsen vidare. Den sista som brukade gå brukade vara någon slags fullständig fanatisk galenpanna. Och på samma sätt så har extrema kristna extremrörelser som vi sett genom historien gått samma öde till mötes. Va? Efter att man har dömt ut alla andra rörelser först så som icke tillräckligt rättfärdiga. Sen har man börjat att döma ut den ene efter den andra i det egna leden för att på något sätt hålla det här rent. Och så dömer man ut för att inte hålla måttet. Och när tävlingen om att vara mest rättfärdig gått över styr så fanns det i stort sett inget mer kvar än ett par förvirrade och ganska ensamma lärjungar. Det här är ju naturligtvis ytterligheter. Men kvar står ändå det faktum att om vi inte mäter vår rättfärdighet i direkt relation till Jesus så återstår enbart den relativa mätmetoden. Alltså hur godkänd är jag, hur rättfärdig är jag i jämförelse med någon annan. Nu tror jag inte att det är så att de flesta ser ner på andra. Jag tror att de människor är minoritet som gör det faktiskt. Det vanligaste är nog att vi ändå ser ner på oss själva när vi jämför oss med andra. Att Jesus menar att farisén inte ska se ner på tullindrivaren, det förstår man ju med en gång. Det är ju fullständigt logiskt. Men det innebär ju samtidigt att tullindrivaren inte heller ska se upp till farisén och därmed också se ner på sig själv. För att om det sker så har ju fenomenet fördubblats med en gång. Alltså det är två stycken som ser upp till farisén, det vill säga farisén själv och tullindrivaren. Och så är det två som ser ner på tullindrivaren, det vill säga tullindrivaren själv och farisén. Båda två har alltså samma problem. En relativ syn på sin rättfärdighet. De jämför sig med någon annan och den ene blir nöjd, den andra blir missnöjd. I Romarbrevet kapitel 5, slut på kapitel 5 och början på kapitel 6 så resonerar Paulus och problematiserar också det här att där synden blir större, där flödar också nåden över desto mer. Men han säger ändå att naturligtvis ska vi inte uppsöka synden för att få mer nåd. Det är inte så det går till, säger han. Men ändå så fungerar det på det här sättet. Och jag ändå är det så att den som kan förstå det här är nog kanske den som har gjort den här resan på något sätt. Alltså den som någon gång har syndat kraftfullt och uppenbart och dessutom med fruset blod insett sitt misstag till fullo och också sett sig omkring och insett att han har förlorat allt anseende och värdighet och att det inte hjälper längre att försöka jämföra sig ens med den uslaste människan man kan hitta. Så är det så att när den personen i sin vånda vänder sig till Jesus direkt och mottar den förlåtelse, upprättelse och rättfärdighet som han ger, och med en groende tillförsikt sen börjar röja i spillrorna, så slås all relativ mätning ur spel. Alltså, om folk då ser ner på mig eller ser upp till mig är inte relevant längre. Om omvärlden är stolt över mig eller skäms över mig är ointressant. Därför att inga jämförelser håller längre och den enda rättfärdighet som räknas är den som Jesus ger. Tro mig, jag har sett det här många, många gånger och jag har själv också gjort den resan personligen. Men att söka sina egna gränser och sen överträda dem är ju ingenting som varken jag eller Paulus rekommenderar dock. En klok människa gör sitt bästa givetvis och kan också glädjas när man lyckas med det som andra kanske inte har lyckats med. Så är det. Men när vi försöker gradera oss själva i vår frågan om vår kristna tro och vårt kristna liv, så måste vi låta bli att snegla åt sidorna. Låta bli att jämföra oss med andra människors värderingar. Och jag tror faktiskt att det är så här idag. När det här mediebruset liksom börjar stiga till ett brölande tonläge. Att man får akta sig där för att ta in de här samvetskittlande argumenten som drivs av en mediaelit som verkar vara helt främmande för målkonflikter och annat. Det finns inget att hämta i fråga om helighet och nåd och rättfärdighet i den här jämförelsen man gör med påståenden som hörs omkring en, vare sig i kyrkan eller utanför den. Som jag sa, de som äger frågan om moral och de som klöser ditt samvete idag är inte präster utan journalister och kulturskribenter. Rättfärdigheten, nåden i det här sammanhanget, framtiden och allt där kommer, det som skrivs här, va? Uteslutande från Jesus själv. Och det ska vi ha klart för oss då, att i Guds rike så förekommer inte relativ betygssättning. Att tro så här då, på det här sättet. Att tro på det här sättet har oftast beskrivit, det är inget nytt. Det har beskrivits i gamla psalmer och i gamla predikningar. Som att segla. Att segla på nådens hav. Det låter snyggt. Det konstiga är att jag för de sista åren här, eftersom jag är mycket på sjön, så gick det här upp för mig vad det här betyder faktiskt. Jag fattar liknelsen. Tack vare pandemin åren därefteråt. Därför att det har varit så mycket båtar i skärgården de sista åren. Minskat något lite. Under pandemiåren var det fullständigt fullt överallt. Och man noterar då att en förfärligt massa människor har skaffat båt. Under pandemin började man med det. Och man märker så tydligt att folk då samtidigt skaffar sig andra statusmarkörer i och med detta. Och dessutom använder de i gästhamnar och kobbar när man inte kan göra det på andra ställen i andra, men på sjön kan man göra det. Men så fort det blåser upp en liten vindpust eller det kommer en liten regnskur, så går det som ett lämmeltåg in till hamn. För där ute vill man inte vara när det är uselt väder. Nej, då går man in och bryggseglar istället. För det är bara i fint väder som det här revirpinkeriet fungerar. Alltså, det är precis så här samma som i det övriga livet. Va? Det är bara när det inte stormar och när solen skiner som man kan sola sig i glansen av sin egen förträfflighet. Men när det börjar åska och dundra och det blåser hårt, då är det inte lika lätt. Och är man på sjön då, så kan man notera att då finns det fortfarande ett fåtal båtar kvar, och det är de som seglar. Och de kan vara små och de kan vara stora, segelbåtarna, billiga och dyra, enkla och påkostade. Det spelar inte så stor roll, för alla glider det ändå fram i en gemenskap av att det är vinden som för dem fram. Och att de också litar på den, känner dess kraft. Det går givetvis jättebra att segla i vackert väder också. Även på Nordens hav gör det det. Men det som kännetecknar en seglare är att han är mer intresserad. Alltså, det som kännetecknar en seglare på Nordens hav, skulle jag säga, är att han är mer intresserad av gudsvinden än hur andras välpolerade farkoster ter sig. Kort sagt, vad har jag sagt idag? Jag har sagt det naturligtvis väldigt illa att den här farisén ser ner på tullindrivaren. Men så länge de får hålla på och jämföra sig med varandra, så kommer de att både se ner på sig själva och se ner på sig själva och se upp till sig själva som de gör. Och så är det också för oss, så länge vi sysslar med detta. Den rättfärdighet som Jesus ger, den förstår syndaren. Den har stormat och åskan har slagit ner i masten och riggen har brunnit. Då kan man förstå detta. Men även för oss, de flesta av oss, som ändå lever än så länge i någon form av vackert väder, så finns den här gudsvinden att ta till. Jesu rättfärdighet ges oss oavsett vad de säger på tv. Vi ber. Herre, vi ber dig att vi skulle få se din rättfärdighet mycket starkare kanske än det andra som vi fokuserar på och som oftast kanske leder till att vi ser ner på oss själva främst. Hjälp oss, Herre, att följa ditt ord. Amen.